Hej, välkomna till avsnitt 124. Ja, av Sten, Sax, godispåse. Hur är läget för att?
Jo, det är bra. Hur är det själv?
Gött. Det är inte så bra faktiskt. Jag har fått någon influensa, tror jag. Siggan, min dotter, har dratt hem något jävligt här. Så hon var sjuk i några dagar och nu har jag tagit över stafettpinnen. Ja. Så att, ja, jag sitter här och kurerar mig med en liten sån här huskur typ. Jag googlar lite.
Ja.
Som är då alltså lite whisky, lite hetvatten, honung och lite citron.
Oj, ja, men det låter gett.
Att, ja, det är helt okej faktiskt. Det känns lite så här mentalt bättre i alla fall.
Ja. Men det känns som att den liksom ändå smakar helt okej. Jag har gjort några sådana.
Ja, absolut.
Men,
det gör den.
Problemet är när man blandar i vitlök, då pajar man allt.
Ja, exakt, då sabbar man. Den här funkar ändå liksom. Och den, ja, men det känns som att den gör lite, någon nytta känns som att den gör. Ibland när man kollar på saker på YouTube, YouTube är den streamingtjänst som jag kollar i särklass mest på. Jag skulle säga att det utgör 95% av det jag kollar på själv. Och medans, när jag kollar med Maria då kollar jag ofta på liksom Netflix eller andra tjänster då. Men så därför kan man ibland vara lite rädd att man fuckar upp sin YouTube-algoritm. För det är lätt att göra.
Ja.
Klicka på något klipp och sen så är man liksom, så är man fucked. Och just nu handlar halva min YouTube om schack.
Ja.
av en anledning.
Ja.
Och det är då för att du har ju, vi sa det innan, du har också följt det här lite grann. Det är ett stort drama inom schack nu som man kan säga skakar schackvärlden i grunden.
Ja.
Faktiskt, utan att överdriva. Det är nämligen så att det är en spelare som heter Hans Niemann som är då, vad jag förstår liksom, han är också Grandmaster som är i högsta ranken. Men han är inte alls på samma nivå annars som Magnus Carlsen till exempel som är då ja, men tidernas bästa schackspelare egentligen. Han hade gått obesegrad i 57 matcher tror jag det var innan den matchen då. Och sen mötte han då den här Hans Niemann och förlorade ganska övertygande också. Och efter det då så publicerade Magnus Carlsen på Twitter bara en video på José Mourinho när han sa typ så här: If I talk, I'll get in trouble. Typ som insinuerar att han hade fuskat då.
Uh-huh.
Hans Niemann. Och det som hör, jag har ju grävt mig ner i det här nu, kollar massa runt där. Det som hör historien till är att Hans Niemann har ju fuskat tidigare.
Ja, det är sjukt.
Han har blivit avstängd från chess.com, alltså då har han fuskat online då. Och då är det superlätt, alltså. Det har ju inte funnits liksom en schackspelare som kan spöa en dator på liksom, jag vet inte, 30 år. Mer säkert. Men liksom, det är ju, datorer är ju bättre för schack helt enkelt.
Uh-huh.
Så då kör han något schackprogram och sen så har han då liksom fuskat online då. Och lite intressant när jag liksom följde det här, då visade det sig att sättet att upptäcka online-fusk, för det är ganska svårt, för de kan ju liksom köra på en helt annan laptop som är på ett helt annat nätverk. Så det är väldigt svårt att detektera de här fuskprogrammen liksom. Men tydligen så är det så att det finns en anti-cheat man kör med då, som typ trackar om man är, om det är statistiskt realistiskt att spela så bra.
Ja, coolt.
Så att om du avviker för mycket från det, då är det liksom, då är det, då triggar den för att här är förmodligen någon som fuskar.
Just det, ja.
Man kan aldrig vara säker, men i det här fallet så har de faktiskt erkänt de här fuskanklagelserna då.
Man borde egentligen, om man ska fuska i schack, så ska man börja fuska när man är ny, helt enkelt. För att då...
Ja, men lite grann så. Ja, då finns det liksom ingen. Men man tror inte de bara kollar på liksom ens egna historik. De kollar också bara på i stort hur spelar en person som är på den här nivån. Liksom. Och till slut så kanske man har någon så här... Typ, hoppas jag inte helt annat. Men i CS finns det en sån liksom hidden sak som trackar din skill. Då. Och då är det inte bara... liksom, för om du spelar 10 matcher i CS, eller vad det nu krävs för att vara en rank... Då kommer du få en rank som är baserad på liksom hur du rör dig med din karaktär, hur liksom mycket HS-procent du har, alltså hur du spelar spelet. Även om du liksom skulle förlora de här matcherna så skulle du ändå kunna få en hyfsad rank för att spelet läser av liksom hur bra du borde vara på något sätt. Då. Samma sak i Dota, det är ganska intressant tycker jag. Men hur som helst då. Sen har det här dramat fortsatt då, och det är en stor schackturnering som pågår just nu då. Jag ska tillägga en sak också. Den här gången när Hans Niemann vann över Magnus Carlsen så var det ju live. Så det var inte online.
Nej.
Och då är frågan, hur fasen fuskar man live?
Ja.
Det finns säkert sätt. Alltså, det liksom har ju... jag tror säkert att det här förekommer tidigare. Folk hittar alltid vägar. Men man har ändå ingen uppenbar sätt att se det på.
Nej.
Jag läste till och med att det var någon schacksida som erbjöd Hans Niemann $1,000,000 för att spela ett nytt sätt på Magnus Carlsen naken.
Ja.
för att då bekräfta att han inte fuskar. Ja. Och sen har ju det här liksom skapat massa teorier. Alltså det var någon Reddit-användare som till exempel skrev då, liksom förmodligen på skoj, att han förmodligen hade fuskat genom att ha AI-styrda analkulor.
Ja.
och sen har den här liksom, den här, för det är en väldigt rubrik, alltså vad man säger, tittarvänlig rubrik, clickbaitig. Typ, guy cheated in chess with anal beads, typ. Alltså det blir liksom... kommentaren har fått egna vingar. Och liksom har, så folk tror att att han på riktigt har gjort det här, liksom.
Ja, de sa till och med i P1 idag.
Ja.
Då använder de ordet analpärlor.
Ja, precis.
Det är roligt att de har det ordet i radion.
Verkligen. Så nu sitter jag och kollar på så här, för det finns en som heter Hikaru, en stor schackspelare från USA som också är en stor schackstreamare. Han typ analyserar matcher och sånt där för att försöka liksom hitta någon, typ fuskade han faktiskt? För han menar ju på att det är så, han tror att han fuskade. För han är liksom, han vet inte hur han gjorde det, han har ingen aning.
Nej.
Men han säger bara, det är så extremt unheard of att en person som är så mycket lägre rankat skulle liksom vinna över Magnus Carlsen i en viktig match då.
Ja, ja.
Alltså jag menar bara det är så statistiskt extremt ovanligt att liksom det borde finnas anledning att undersöka det här. Särskilt eftersom man har historik att fuska tidigare.
Ja, men det är så jävla sjukt att han har fuskat tidigare. Han har väl fuskat, det är väl inte bara en gång typ? Eller
han sa att han fuskat två gånger. Men sen när de undersökte det mer så visade det sig att han hade förmodligen fuskat väldigt många fler gånger.
Men det är så jävla sjukt att han får... fortsätta spela då?
Han blev liksom avstängd några år typ, sen kom han tillbaka igen. Men alltså, jag vet faktiskt inte vad som stämmer där. Det är väldigt intressant att följa, tycker jag. Och det som sen har hänt också då, det är att de spelar en till match då, i den här en turnering. Och då gjorde bara han, Hans Niemann, två drag. Sen resignade Magnus Carlsen.
Ja.
bara direkt, han bara resignade matchen, gav upp.
Ja.
Och alltså, efter två drag så kan han inte avgöra, han fuskar. Utan då var det bara att Magnus Carlsen var lite pissed på varför får den här spelaren fortsätta spela.
Just det. Ja, ja.
Så han gjorde det förmodligen av liksom av disrespect liksom.
Ja, ja.
Så antingen så stämmer det att han fuskar, eller så är Magnus Carlsen världens sämsta förlorare.
Ja.
så det är lite kul att följa.
Spännande, jävligt spännande.
Mm.
Jag har ett nytt årsquiz till dig.
Ja, spännande.
Nu ska jag inte börja med att säga vilket år det
är. Nej, det är ingen bra idé.
Men jag kunde inte få ihop, eller snarare hann inte få ihop 20 frågor. Vi brukar ha 200 poäng. Men det blir 170 poäng då, som är max. Och alla kan reglerna nu, så vi kör igång direkt, tänker jag.
Ja.
På 170 poäng. Det här året så ställer Sverige fram klockan en timme då man inför sommartid för första gången sedan 1916.
Okej. Där jag är extremt bakåtlutad nu. Okej, sommartid första gången.
Är det tryhard nu?
Nej, inte första gången. Inte första gången. Ja, det gjorde jag. För det var första gången sen, vad sa du? Sen
1916.
Okej. Nej, jag har ingen aning. Du kan fortsätta.
Ja. På 160 poäng då. Det här året spelar Santana, Eldkvarn och Cornelis Vreeswijk på Roskilde.
Okej, alltså jag har fortfarande absolut ingen aning. Men man kan ju lite deduktiva, alltså Eldkvarn är luriga för de skulle kunna spela liksom, jag vet inte, de höll på superlänge. Alltså, det är väldigt svårt att avgöra på det. Santana är också så här, det är riktigt sån här musiklärarband typ. Ja. Det är också något metalband då, som också är på S, som jag inte kom på, som också känns så här väldigt musiklärare. Nej, jag har ingen aning.
Nej. 150 poäng då. Detta året blir internet en arena för spelare. Rollspelet MUD, M-U-D, också kallat Essex MUD eller MUD 1, når ut globalt i samband med att Essex University kopplar ihop sitt nätverk med ARPANET.
Okej. Okay. Alltså här är ju riktigt tidigt internet om andra ord. Skulle man kunna liksom utröna från det här. Och riktigt tidigt internet, det är tidigare än man tror. Alltså det är inte liksom 96, utan det här är långt tidigare tror jag. Och MUD är ju liksom textbaserade spel. De saknar helt grafik. Så att om man tänker, jag återkommer till det lite sen, men typ Monkey Island 1.
Mm.
Det kom 1990 och det hade ju grafik.
Ja.
Så det borde kännas som att det här borde vara liksom tidigare än det. Så kanske typ ner mot 85 eller sånt där. För det känns jävligt tidigt för att ha någon form av nätverk. Men ja, men jag lägger ingen gissning. Men ja. Jag vet att det är någonstans på 80-talet skulle jag tro.
Ja, vi kör vidare.
Ja, eller vet, ja, jag tror det.
140 poäng. Alfred Hitchcock kolar vippen.
Ja, det här kan jag ingenting om. Alltså jag är ingen som filmvetare på något sätt. Ja, på något sätt liksom. Men det känns som att det var rätt länge sedan. Ja, men ja, fortsätt.
130 poäng. TV-kanalen CNN lanseras.
Ja, säger mig ingenting. Ja, vad svårt det här var.
120 poäng. Sony lanserar den portabla kassettbandspelaren Walkman i USA. Sony, okej, Walkman.
Men man tänker Walkman, det var ju liksom... Ja, det har man ju sett liksom gamla bilder på när folk har väldigt gamla kläder och har Walkmans. Så det känns ju typ så här sent 80-tal kanske, mitten 80-talet kanske.
Låter som att jag har sett bilder på folk som har alltså gamla kläder, alltså slitna kläder på sig.
Ja, ja, nej, men jag tänker att de har så här, du vet, här viss typ av typ gympakläder och så går de runt med en Walkman. Typ, såna här färgglada gympakläder. Ja, jag vet inte, jag vågar inte gissa än.
110 poäng. Gruppen Depeche Mode bildas.
Okej, det här är ju 80-tal definitivt. Eller kanske till och med sent 70. Det här skulle jag tro är typ så här, kanske 82. Någonstans här. Fast jag vet, jag vågar inte gissa här. Alltså det är jättesvårt det här. Ja.
Ja. 100 poäng.
Ja.
Rubiks kub släpps internationellt.
Nej, men vad fan. Rubiks kub, alltså hur länge alltså det är så här med Rubiks kub, den skulle ha kunnat funnits sedan 1890 eller 1982 typ. Alltså jag har ingen det är spannet liksom, jag har ingen aning. Det känns som en tidlös grej liksom. Så att det är som, den har ingen teknik man kan hänga upp det på liksom. Den är bara, nej, jag har ingen aning. Vad är ni nere på nu? Det börjar bli extremt låga poäng.
Rubiks kub var 100 poäng.
Oh, fan, ja, fortsätt då.
90 poäng. Ja, men kom ihåg nu att den här gången har vi... det är väl tre frågor som fattas. Så att,
ja, just det. Ja. Jag börjar gissa snart.
Ja. 90 poäng då. Företaget Mattel släpper spelmaskinen Intellivision.
Okej. Okay. Intellivision tror jag är liksom... mellan... de här första hemdatorerna och innan Nintendo är det ju. Så att, ja, vad kan det vara? Ja, kanske 82. 82 har jag återkommit till flera gånger. Jag säger 82 alltså. Men, ja, jag vet inte. Men jag säger 82, ja.
Och stämpla in här på 90 poäng då. Fortsätter vi?
Ja.
80 poäng.
Tack, ja.
Sällskapsresan, eller finns det Svenskt kaffe på grisfesten, har premiär.
Alltså det där är, det är min osvenskans egenskap, att jag kan absolut ingenting om Sällskapsresan.
Nej, det är synd.
Jag har sett den när de åker skidor.
Ja.
har jag sett no som barn liksom. Ja, ja. Men jag har nog bara sett den en, vi hade den på inspelning, så jag kanske sett den två gånger.
Ja, ja.
Men jag liksom har ingen aning, alltså jag vet att jag vet ju vad folk säger i dem på grund av att jag har hört folk citera dem.
Ja.
Men så att jag, det här hjälpte mig inte alls, men det är säkert 80-tal i alla fall. Ja, fortsätt.
70 poäng. Blimchen föds.
Blimchen, men okej. Okay. Blimchen var ju liksom en fan, tänker jag fel nu? Blimchen, vänta, fan. Antingen tänker jag på det här liksom artisten. Eller så tänker jag på, ja, det är artisten, bra. Jag tänkte för att det var väl någon som var med i någon 90-tals TV-serie som hette Blimchen också.
Ja, det vet jag inte.
Eller det kanske jag för mig. Nej, det gjorde hon säkert inte. Hon är säkert något annat konstigt namn. Men Blimchen, ja, okej, just det. Ja. Okej, så hon är ju född... hon är liksom ganska ung när den här låten slår. Den här liksom, det är väl någon som har gjort den här... fan, vi gör bort mig.
Wait,
den här,
my tag.
Ja, ah, exakt. Jag vet inte, jag tänkte säga. Jag tänkte säga den här. Nej, nej,
ja, precis.
Nej, nej. Ja, det är det. Okej, okay, bra. Tack.
Nej,
den. Ja, för den, ja, den känns som att den kom liksom typ sent 90 typ. Kanske 97 kanske den låten kom. Och då kan jag tänka mig att hon kanske var... ja, men du vet, 16 typ. 16-17 någonstans där. Så 1981 är min andra gissning då.
1981.
Ja.
Och 70 poäng. Låt jag det.
Mm.
Hej. 60 poäng. Nintendo inleder lanseringen av Game Watch-spel.
Ja, du. Fan. Alltså, jag har ingen koll, liksom. Typ 80-talet har jag fan dålig koll på, alltså. För att det är 80-tal det här. För Nintendo 8-bitars kom ju innan. Och Nintendo 8-bitars kom kanske i Japan 85 eller något sånt där. Så Game & Watch kanske kom 83. 82-83. Så det är där omkring. Jag tror att jag är... jag skulle tro att jag är... plus minus 5 år. Det skulle jag tro att jag är liksom... jag tror, skulle jag tro att det kan vara från 79 till 84 det här typ... men jag har fortsätter då.
Mm. 50 poäng. Arkadspelet Defender lanseras.
Okej. Okay. Ja, du. Pong firar ju 50 år i år. Första tv-spelet. Och det här är ju senare såklart. Det har kommit rätt många spelare emellan. '72 kom Pong då. Det här kanske kom 78 då. Men jag vill inte lägga någon gissning, för jag är, det känns mer gissningar. Det skulle kunna ha kommit liksom 85 också liksom. Så att jag vet inte.
40 poäng.
40 poäng?
Ja. The Shining har premiär.
Ja. Nej, jag vet inte alltså. Jag kan inte sån här datum på gamla filmer. Men som sagt, jag tror fortfarande att det är tidigt 80-tal. Men okej, okay, fortsätter mycket. 30 poäng nu. Nu måste jag gissa.
Poäng, ja.
Ja.
Nick Carter och Sanna Brodding föds även detta år.
Ja, alltså det är jättesvårt att göra. Om jag har Nick Carter som referensram här då. Så var ju han liksom en... ung superartist typ, alltså inte bibelnivå, men liksom den typen av artist. Det var han ju liksom sent 90-tal, så han kanske var 17-18 då, typ 16-17-18. Han var jävligt liten. Nej, vänta, Nick Carter säger du?
Nick Carter.
Inte Aaron Carter?
Nej,
inte. Ja, just det, okej.
Inte lillebror.
Så Nick är säkert 5-6 år äldre. Så att och logiken vi använt tidigare är att om man tror att någonting är sent 90, då är det nästan alltid tidigt 2000-tal. Så då skulle det innebära att Nick Carter, när han var stor i Backstreet Boys och sådär, kanske var 99-2000 säger vi då. Och han kanske var 20-22 liksom. Ja, jag gissar på 1979 lägger jag gissning på. Har jag gissat det innan?
Nej. Nej.
Nej. Men det är min andra gissning, va?
Nej, det är din tredje i så fall.
Ah, fan, okej, men då kan jag inte gissa. Jag är fan. Ja. Ja, men jag säger 1900. Nej, det gör jag inte alls.
Okej, ja.
Det är svag logik att gå på, liksom. Jag, alltså.
Det är två frågor kvar. Så på 20, okay, 20 poäng.
20 poäng, ja.
Arkadspelet Pac-Man lanseras.
Ja, men det är väl 81 kanske? Det har jag redan gissat på.
Ja, det är din senaste gissning, 81.
Ja, men då säger jag 80. För jag har gissat på 82, va?
Ja, det var din första.
Jag gissar på 81.
Och, sen har,
och jag trodde att det förra var 79, men det gissar jag aldrig på. Så då säger jag 80 nu då.
Stämplar vi in 1980 på 20 poäng.
Ja.
Då har vi sista då. På 10 poäng. Nu har du ju redan lagt dina gissningar upp, men
vi gör den då.
Det här året föds Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal och Zooey Deschanel.
Alltså det är så kul för att du brukar göra att det blir lättare och lättare. Men jag tycker att varenda fråga var lika svår.
Ja.
För att det är så här, alltså, jag kan gissa ungefär hur gamla de här är. Alltså, jag kommer elaborate om det här ändå, även om jag redan har gissat. Liksom, jag skulle inte tro först att alla de här var lika gamla. Vad gör Ryan Gosling, Zooey Deschanel och
Jake Gyllenhaal.
Ja, jag skulle, ja, i och för sig, de känns rätt jämn gamla när jag tänker efter. Zooey Deschanel, hon var ju stor i den här, vad fan heter den filmen? Någonting Summer. Jag kan inte googla, jag vill på googla, det kan jag inte göra. Heter den Fifth? Nej, det heter den inte. Någonting Summer i alla fall. Och då var hon kanske, den kom väl liksom 2008 typ. Och då skulle jag tänka mig att hon var typ 26-27 liksom, och sånt där. Fast amerikanska skådespelare är alltid äldre och spelar yngre karaktärer. Han Ryan i OC var typ 28, skulle spela 16.
Jag har alltid blandat ihop Ryan Gosling och Jake Gyllenhaal.
Jaha, okej. Okay, ja, de är inte jättelika.
Nej,
då.
Men det är nog att de, jag vet inte, att de har kommit samtidigt ungefär typ.
Ja, men det kan, och, jag kan köpa den då på något sätt. Ja. Men jag ändrar inte min gissning. Så jag har väl gissat 82, 81 och, nej, det får jag inte. 82, 81, 80 va?
Mm. Ja, precis. Ja. Och det var rätt.
Vilket var rätt?
Du var rätt. 1980.
Ja, men vilken? Jaha, okej. Okay, ja.
Du får ju bara, det är ju, du kan ju inte.
Ja, just det. Ja, det, nej, det är inte.
Det är
sista. Det, ja, det sista, ja, det är sant. Ja, och vad skönt. Fy fan.
Så jag tänkte, du bara, liksom, jag brukar ju försöka göra det lättare och lättare så här.
Ja.
Men det här är ju liksom inte riktigt våran tid, eller är det innan vi får.
Nej, alltså jag tror vissa hade det, sagt det jättelätt, för man bara, ja, men The Shining, det vet jag, den kommer ju då. Alltså,
jag tycker ändå att det var perfekt upplagt rent dramaturgiskt, för att du satte den ju på nästan
på 20.
Sista.
Ja, just det.
Så då, för det har ändå varit där runt 82, 81, 80.
Men jag visste ju ganska tidigt att det var mellan typ 78 och 83 typ.
Ja.
Eller kände jag någonstans när det var, jag vet inte vilken fråga det var, men det var någon som jag kände så här, det måste vara där omkring.
Mm.
För det var, ja. Ursäkta, oj. Sorry. Ja, men kul.
Ja, grattis.
Vi har satt lite grejer på HBO och lite på Netflix också. Och bland annat har vi sett den här serien som jag pratade om i något sånt där release-radar för september, och det var då Mike, alltså den här serien om Mike Tyson. Det är ju det är ju liksom, jag tycker Mike Tyson är en ändlös fascinerande karaktär. Alltså ett svin på många sätt naturligtvis, men också extremt fascinerande. Alltså han, man får följa då Mike från att han är liksom litet barn ända upp till liksom, ja, hela hans karriär egentligen. Och det är så jävla fascinerande, för han är liksom, Han blir oerhört mobbad som barn, för han är rätt korkad. Mm. Alltså han, typ, hans lärare säger till honom att, ja, men, till han på så här föräldrasamtal, your son is retarded, typ. Ah, okay. Så han har ju rätt, han har rätt tufft, och hon är ju rätt besviken på honom. Han växer upp i rätt så stökiga, alltså, hans pappa slår hans mamma och sådär. Han växer upp i slummen och liksom är, han är våldsam liksom redan som barn, typ. Och sen så liksom kommer han i kontakt med någon sån här, ja, boxare typ, som bara spelar skit nu någon. Och han börjar träna på den här boxarens gym då. Och i början får han jättemycket stryk, men väldigt snabbt så börjar han liksom upptäcka att vilken jävla talang han har. Så han liksom börjar liksom, han slår så jävla hårt. Så att så fort han lär sig liksom lite movement och sånt där, då blir han hur bra som helst. Han spelar alla i gymmet efter typ bara, ja, men några månaders träning. Och då är det liksom en riktigt så här gammal god tränargubbe liksom som tar honom under hans vingar typ. Och liksom till och med faktiskt adopterar honom som sin son.
Okej.
Så att han sa verkligen innan honom liksom, tar han till liksom, ja, men nu ska jag ta hand om dig. Och ja, så får man liksom följa Mike Tyson när han går sina matcher. Och alltså, det är lite, när vi såg den här så sa Maria så här, fan mycket du kan om boxningen då. Alltså nu är ingen humble brag det här, för det är inte så grymt att kunna saker om boxning. Men jag har ändå växt upp lite grann med att kolla boxning. Min pappa var intresserad av boxning, och jag har sett liksom matcher och liksom läst om boxning. Så jag har haft liksom ett öga, eller vill säga ett öra mot rälsen har jag haft under alla dessa år. Liksom. Jag har koll på liksom vilka som är bra just nu och sådär. Liksom. Och jag tycker att heavyweight-boxare är i särklass mest intressanta. För att annars blir det lite grann så här att ja, du är bäst på att slåss eller boxas om inte motståndaren är för stor.
Ja.
Alltså det är mycket bättre när det, alltså när det inte finns någon övre liksom kategori så. Då blir det liksom, för någonstans slutar vikten att spela roll. Alltså om du väger 250 kilo, det är inte en fördelig boxning mot om du väger 120.
Nej.
Men en 120 kilos boxare slaktar ju en 60 kilos boxare. Det är inte en chans, alltså de har inte en susning liksom. Om de är liksom någorlunda jämnt matchade.
Ja.
Men så det här liksom, det är den mest prestigefyllda genren på något sätt, måste jag säga. Och Mike Tyson gör ju saker som ingen har sett innan. Alltså han går in och knockar folk. Alltså, man har rätt tjocka handskar i boxning, så oftast går ju matcherna 5, 6, 7, 8, 9, 10 ronder ibland. Men han knockar ju folk inom så här 40 sekunder. Liksom, alltså han är ett monster. Och ingen vågar möta honom slut, för han, liksom, han, bara, han slaktar liksom stora kända boxare som är liksom jättebra record. Han bara går in och vinner på, ja, men en minut typ.
Det är sjukt.
Och ja, men det är jävligt intressant. Alltså, så får han liksom, han har ju svårt att hantera liksom spriten och droger och sånt där. Så att hans värsta fiende är ju sig själv, så att säga. Så den delen får man också se. Alltså än så länge, vi har väl sett kanske 70% av serien och sånt där. Jag måste säga att den här är en jättevarm rekommendation om man tycker att Mike Tyson är intressant. Alltså.
Vart gick den så?
HBO.
HBO. Jag måste säga,
det känns som en HBO-kvalitet på det.
Ja. Vad heter det? Du nämnde förut om YouTube-feeden så här. Jag har jävligt mycket Mike Tyson-klipp. Alltså, så, när han är med i några poddar och sånt liksom. Det har liksom YouTube tänker att jag gillar det. Och sen också innan valet nu. Då fick jag bara SD-reklam. SD-reklam och Mike Tyson hade jag.
Ja, Mike Tyson får jag också ganska mycket. Alltså, jag får så här typ, han är med i massa så här, men typ Jimmy Kimmel typ. Det är någons klipp typ jag såg häromdagen. Då står de och frågar folk vad de tycker om Mike Tyson. Och sen så går han ut och ställer sig bakom dem så här. Så mitt inom säger, vi säger typ så här, men alltså, han är överskattad, han var jävligt bra, men samtidigt så. Och så knackar han honom på axeln typ. Och blir rädda för att
stå. Det är kul.
Det är lite kul.
Jag måste säga också att jag fattar inte varför jag får den här SD-reklamen.
Nej.
För att jag är, det är verkligen inte mitt parti. Och så har jag klickat så här bara, man kan välja så här, ja men visa inte den här reklamen typ. Varför då? Ja men så får man välja något. Jag typ klickade kanske typ 3 gånger om dagen. Fick jag sån reklam och klicka bort och så här, jag vill inte ha det, men det de hade targetat mig ändå, så att jag vill bara så att folk vet att jag inte typ surfar på bara så här, var svensk proud svensk typ, det är sånt googlar jag inte så mycket.
Nej. Men det är lite så där, det var ju någon jag lyssnade på den här, jag tror det var specialisterna podd, så pratade de liksom att folk i USA liksom diskuterar med Simon Gärdenfors typ att the Sweden Democrats Nazi Party has really gotten huge in Sweden, right? Så det är lite så här, det är lite läskigt alltså, tycker jag. Hur hur stor de har blivit. Jag såg att Alternativ för Sverige var det största partiet som inte av de liksom som hamnar under övrigt punkterna liksom.
Mm-hmm.
Så att de är ju superextrema.
Fan vad gött.
Ja, precis. Full blown. Ja, men sen har jag sett Rick and Morty säsong 6 har ju lite grann smugit igång, måste jag säga. Tycker jag, för vi har ändå liksom, tycker vi håller lite koll på det där, men sen såg vi bara, fan, det har kommit 2-3 avsnitt av Rick and Morty. Och det är alltså säsong 6 då. Och det fortsätter ju vara jättebra. Alltså det blir liksom, det är ju ganska skruvat nu liksom, för det finns så många lager och så mycket historik i det, så att alltså Rick är ju, han är ju mer eller mindre liksom den mäktigaste varelsen som någonsin levt typ. Alltså han är liksom, ja, men han liksom är så ofattbart smart liksom, så han har ju liksom, ja, han har ju blivit någon liksom hälften skurk, hälften liksom, för innan var det mest att han tog med Morty på roliga äventyr typ. Nu är han ju liksom typ en världshärskare typ. Lite intressant att följa ändå. Så det börjar man ju fortsätta se liksom. Tycker jag, Rick and Morty. Sen så kollar vi på... vi började liksom mixa upp det här Mike och Rick and Morty med någonting som var riktigt trash liksom. Uh-huh. Det är ganska gött ibland som kollar på att man kan kolla med ett halvt öga.
Uh-huh.
Så då kollar vi på Love is Blind. Det kommer några extra avsnitt visar det sig. Som då berättar om hur det gick efter säsong 2.
Uh-huh.
Såg du något det här Love is Blind?
Nej, jag har inte kollat på det.
Nej, det är ju, det kan jag verkligen rekommendera faktiskt. Det är väldigt roligt om man gillar lite så här, ja, men den typen av lite såpoperor som är liksom ändå alltså det, vi och Maria kollar ju på sånt liksom. Vi kollar på alla de här första dejten och kärleken flyttar in och allt sånt där liksom. Det har någonting. Så det var ändå lite kul. Så om man är fan av Love is Blind så kan man kolla på det också.
Jag har ju bara kollat vad heter den? Love on the Spectrum är väl den enda sån som jag...
Ja, fy fan vad det är bra. Men det är ju liksom inte riktigt samma kategori ändå. För att det har ju mer liksom... Love on the Spectrum har ju mer heart, om man säger så.
Ja, precis.
Medan liksom, det här är ju mer ytligt liksom. Men det är ju så, det är så fascinerande karaktärer. Alltså, det är så mycket folk som liksom... De är så sviniga, de liksom vänstrar på sidan. Och det blir lite intressant ändå liksom, när man följer allt det här dramat liksom. Sen har jag sett faktiskt första avsnittet av Lord of the Rings, The Rings of PowerPoint, som jag skrev i min anteckning.
The Rings of PowerPoint.
Det säger liksom en hel, ja, The Rings of PowerPoint. Det säger en hel del liksom om hur liksom ja, oknullig aura jag på något sätt. Alltså om man tänker liksom att min Google Keep då föreslår
PowerPoint
framför power.
Ja.
Det är liksom det osar inte liksom sexappeal direkt. The Rings of PowerPoint. Ja, så det har jag sett då. Och jag och Maria har lite olika åsikter där.
Ja.
Jag tycker att det är bra hittills. Jag har sett första avsnittet då.
Ja.
Som sagt bara. Men Maria tycker att det går väldigt, väldigt långsamt.
Mm.
Och jag kan förstå det för att det går väldigt långsamt. Men samtidigt tycker jag liksom att de har lyckats med att... de har lyckats bygga upp världen väldigt bra tycker jag. Och jag känner, det känns väldigt Sagan om ringen tycker jag. Stör mig lite på att de säger Sauron. Hon säger det på ett stödigt sätt. Hon säger det som att det är liksom något sånt här... ja, men det är rätt så störigt när folk uttalar franska ord för bra. Ja, liksom, om du förstår vad jag menar. Det blir, ja, precis, det blir störigt. Ja. Och det här blir något som att hon uttalar Sauron. Säg Sauron, vad fan. Ja. Sauron. Det är lite störigt.
Jag håller också med om att det, för jag har sett typ 2 avsnitt, tror jag. Och tycker också att det har varit lite segt. Men det är segt emellanåt, typ. Vissa grejer så här, men... Men jag känner att jag vill komma in i det lite mer innan jag kan säga bu eller bä typ. Men det har börjat lovande, men jag är inte golvad än liksom.
Att, nej, jag väntar, nej, det är inte
på, så här, att det ska hända typ.
Men det är lite kul tycker jag, för att man, jag kan inte låta bli att jämföra Rings of Power med House of the Dragon. Och de är så himla olika, för att Lord of the Rings är så himla liksom goda mot onda. Medans House of the Dragon är ju väldigt, Game of Thrones överlag, är ju väldigt mycket gråskala. Alltså det är väldigt mycket så här, ja men är Tyrion Lannister god eller ond? Han gör ju liksom väldigt konstiga saker som är definitivt onda. Samtidigt är han en good guy i andra sammanhang. Alltså så här, liksom, det är väldigt mycket mer komplexa karaktärer i House of Dragon. Men det har ju sin charm också. Alltså, Lord of the Rings är väldigt mycket klassisk fantasy. Liksom. Det finns en stor, hemsk... som Sauron till exempel, en jävla platt karaktär egentligen. Han är skitcool, men han är bara ond. Liksom, han har inget annat. Liksom. Han är inte så att han har så här... Men han var god och sen så blir han sur på något och sen händer det här. Han är bara ond. Liksom, annars kan det vara så liksom, att man kan gå från att vara ond till god till jävligt liksom, förkastlig i sitt beteende till god igen. Alltså, du vet, det är lite sånt så där, det ser man liksom inte. Sauron är aldrig, man känner aldrig så här, fan, han är inte så jävla dum ändå.
Nej, precis. Men det är ju grundstorysarna, så att det är ju två olika grejer. Så, alltså,
ja, och man får ändå säga liksom att det här är ändå urfadern på något sätt. Liksom. Så man får ha lite liksom, alltså alla sådana här liksom nyanser hade fast inte liksom möjlighet att finnas i de här tidiga verken på något sätt. Ja, sen så väldigt kul att jag läste igår att Logitech utannonserade en alltså spel device typ som kallas G-Cloud. Som alltså är typ en Steam Deck-variant typ. Med Steam Deck har varit en väldigt succé försäljningsmässigt. Så det har liksom skapat att det finns liksom många andra som liksom men försöker liksom slå sig in på den här marknaden. Det fanns ju sådana här enheter innan Steam Deck också. Men det som är lite unikt med Steam Deck är att den är så prispressad. Men Logitech är på den här G-Cloud. Och det är då liksom en enhet som egentligen bara är gjort för att strömma spel.
Okej.
Och jag tycker det är en jävligt bra idé. För att om man tittar på hur jag har använt min Steam Deck. Jag har spelat installerade spel kanske 20% av tiden. Och 80% har jag spelat strömmade spel. Antingen från min dator eller från min Xbox. Eller från min PlayStation. Och då streamar jag ju från lokalt nätverk. Liksom. Så jag streamar inte ens från... eller ibland gör jag det. Men ofta streamar jag inte från liksom en Microsoft-server. Utan jag streamar från mitt eget hemnätverk. Så att det finns ju logik tycker jag att skapa en enhet som inte tyngs ner, alltså både viktmässigt men också prismässigt, av massa hårdvara som inte behövs eftersom den ändå bara streamar spel. Men problemet med den här G-Cloud då, jag tänkte, oh, so far so good, smäll på en riktigt jävla bra skärm då, så kan ni lägga pengar på det och, som istället för tekniken. Men den var ändå, den var så dyr. Den låg på samma nivå som den billigaste Steam-däcken.
Okay.
Och det är helt absurt egentligen. För Steam-däcken, då får du alltså möjligheten att både spela streamat och att kunna ha en ganska kraftfull dator som du kan installera spel på. Så att den här hade behövt kosta typ så här 1500. Det hade varit kanon, men nu kostar den typ 4000 nästan. Hade de smakat på en OLED-skärm på den här och liksom bara minimalt med hårdvara för att köra de här streaming-apparna. Det hade varit kanon alltså. Men det är kul att det händer saker där. Och lite grann tycker jag det känns som att det är ändå någonstans nu som man ser frukten av vad Stadia ändå kickstartar lite grann. Alltså Stadia får man väl säga är liksom en inte så lyckat. Alltså det släpps ju ingenting till Stadia. Jag kan tänka mig att de har många spelare. Men det känns ändå som att det var det som kickstartade hela den här streamade spelgrejen liksom. Så det är lite intressant. En sista grej. Precis innan vi hade våran börjat spela in här nu så köpte jag och installerade Return to Monkey Island. Och det finns ju då, det släpptes ju den 19, så alltså i måndags. Och släpptes i Switch och PC. Så jag köpte det på PC för jag tänker att jag kan spela det på Steam Deck och sen så liksom när jag då kan jag spela det på Steam Deck och sen kan jag ta med det till min dator när vi spelar liksom lite mer fokuserat då. För det är perfekt spel för en sån enhet, för att det gör inget om du liksom behöver pausa mitt i, för då står gubben still bara. Det är inte så att du dör liksom. Så det är perfekt spel att spela på sån enhet. Och jag spelade i typ en kvart nu innan vi poddade. Och jag måste säga att det känns jävligt bra. Alltså. Ja, det känns verkligen, man får verkligen Monkey Island-känslan.
Ja, ja.
Det är samma röstskådis som i Monkey Island 1 och 2.
Ja.
Och det är mycket liksom saker som är, det är väldigt tydligt att det här är ju spel för fansen. Ja. Alltså, det är väldigt mycket sådana här liksom, throwbacks till framförallt 1 och 2.
Ja.
Men det har moderniserats lite ändå. Så det är så här, de gamla spelen är ju unbearable att spela idag för att det är så svårt. Alltså, ja. Det är så svårt att fatta. Liksom. Aha, jag skulle kombinera tuggummit med den här katapulten.
Ja,
liksom.
Ja.
Du får ju sitta och läsa guider om du inte ska sitta fast i 10 timmar. Ja, liksom. Ja. Men i det här har du typ ett hintsystem som du kan aktivera. Så att du får typ så här, först får du en svag hint. Typ ja. Så här, ah, men du kanske går till den här baren och pratar med de här gubbarna. Ja. Och sen är det typ så här, trycker du igen att du vill ha med, så är det så här, talk to this guy. Och sen trycker du en gång till, talk to this guy about this. Så får man liksom väldigt mycket liksom, guider då. Så det känns tycker jag schysst att man har det inkluderat i systemet. För annars kommer ändå folk bara sitta och liksom YouTubea saker.
Men det värsta är när man fastnar på en grej i sådana spel. Alltså, för det, då blir det så jävla tråkigt typ.
Ja, det blir det.
Liksom.
Och har du öppnat den dörren, då är det väldigt svårt att sluta. Alltså så här, om du kör fast i några minuter och tänker, jag är YouTube. Ja. Då har du börjat göra det liksom. Sen så blir det att du bara, då har du en video du kan gå till bara för att spola fram liksom.
Ja.
Det blir för lätt liksom. Med hintarna, då kan man ändå liksom, aha, just det är dit jag ska.
Ja.
Och sen kan man liksom välja hur djup, hur detaljerat man vill ha hinten då.
Det är nice.
Så det känns lovande. Det har fått jättebra betyg, typ 9 av 10 ja. Överallt i princip. Så att jag ska fortsätta spela. Och det var allt för veckans avsnitt då.
Ja, härligt. Jag får varna. Nej, men för nästa vecka. Jag ska ju åka iväg på en liten matresa till San Sebastian.
Ja, så, just det.
Vi får se nästa vecka hur det blir med att hitta en tid att spela in och så. Men,
ja, men annars får vi, antingen kör vi något solavsnitt eller jag och Maria kokar upp någonting eller något sånt där. Det låter alltså, rikt att åka till San Sebastian.
Rikt eller drygt?
Ja, typ, nej, rikt. Ja. Så här, nej, jag sticker på en weekend.
Ja, ja, Sebastian. Jo, det låter,
det låter liksom, ja, det går inte dåligt för dig.
Nej, vi får se när jag kommer hem igen. Hur det.
Ja. Ska. Och en dag sa du så här, ah, var det, ja, är det nu idag var det? Nej, jag ska ut med båten en sväng. Eller det var, nej, idag ska vi cykla. Det var kanske en dag.
Ja,
jag har varit ute med båten en sväng.
Ja, just det. Alltså, det man ska ju passa på innan jag ska iväg till San Sebastian nu i veckan. Så att
ja, exakt. Ja, men då kanske vi hörs nästa vecka då.
Ja.
Ja, ha det gött.
Ha det gött.
Hej. Hej, hej.